With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ute är kallt som is. Så kallt att även Pinhead flyt. Därför gör vi på förra årets vis varsin julklapp vi bytt. En stuga med zombies, vetenskapsmän och en okult praktis är bytt mot en skogsresa ut med ungdomar drabbade av monster som känslor flytt. God jul på vårat vis, nu skräms vi på nytt. Bu, nu börjar vår show. It's Christmas Eve. Ho, ho, ho. Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag klunkar vi glögg, äter köttbullar, sill och godis. Allt i en kusins stuga i skogen där vi sen av någon anledning får gas på oss. Sen går vi ut i skogen och hittar ännu en stuga. Sen är det fan med kört. Välkommen till det fjärde julklappsavsnittet. Denna vackra julaftonsmorgon. Och jag hoppas ni har, alternativt kommer ha eller har haft en bra julafton. Undertecknad, jag firar med familjen om ungefär en timme. Hur firar du jul, Fredrik?
Jo, men det är i stort sett samma med kära gamla mor och far här. Och syster och systersonen. Så det blir så trevligt så.
Trevligt. Likt tidigare år så har vi valt ut varsin film att byta med varandra för att glädja en julafton som detta är. Och vi ska jag säga redan nu att vi kanske har brutit en trend som vi har haft sedan vi började. I år så är det faktiskt, enligt mig, relativt bra filmer som vi har lämnat.
Jajamensan, vi har haft ganska B-filmer. Eller en blandning av dem. Har de inte varit dåliga så har det funnits varulvar i dem. Men de filmerna har också varit ganska dåliga. Julklappsavsnittet brukar alltid vara lågvattenmärket när det kommer till kvalitet. Men de här två filmerna, de är inte ens i närheten av att vara lågvatten.
Nej, det har varit någon form att vi har fått för oss att vi ska köra en shitfest bara för att det är jul. Liksom det, så, ja. Men den här gången tycker jag inte att vi lyckades med det, utan jag tycker det var genuint bra filmer vi lyckades pricka in. Men jag vet att julen kan vara bra läskig för vissa, särskilt små barn som kanske är rädda för tomten. Var du rädd för tomten när du var liten?
Nej, inte som jag minns det i alla fall. För ganska snabbt listade vi ut att det var morfar som var tomten. Och då försvann liksom mystiken kring tomten. Så det, och sen var väl morfar också en ganska rimlig tomte. Han var inte den här som tyckte att det var kul att skrämma barn. För det finns ju, jag vet inte om det var så här, någon, den äldre generationen, liksom, det hörde till att tomten skulle vara alldeles för gåpåig och högljudd. Det var väl kanske inte helt ovanligt att gubben som spelade var pruttfull också när det hände, så vad vet jag. Men nej, jag hade inga traumatiska tomteupplevelser. Hur var det för dig då? Hade du skräck för herr Sankt Nikolaus?
Nej, det, när jag passerade 13, då var det i stort sett alltid jag som var tomten. Alltså. Ironiskt nog. Så att, men nej. Mest paff blev man, det kommer jag ihåg fortfarande idag, att tomten kom och båda mina föräldrar var hemma. Och vi skulle, och inte mina far och morföräldrar, de skulle inte komma alls. Och de kom senare och liksom, men de var ju inte heller tomten. Då var det min mor som hade berättat en arbetskamrat att vara tomte för mig liksom. Och sen åkte tomten iväg i en Volvo. Det var inga renar där inte. Nåväl, men vi kan väl bara köra igång med den första filmen som jag fick av dig. Du kanske kan presentera den.
Jo du, jag gillar ju slasherfilmer som bekant. Och den här har funnits ett litet tag här nu. Liksom. Nu läste om den på diverse olika forum. Och hört lite lätt prat här och där. Och sen upptäckte jag att den finns ju på Netflix. Mycket trevligt nog. Och det var något så ovanligt som en polsk slasherfilm från 2020. Den måste ha varit slutgjord precis innan pandemin slog till här. Men det är ju då den polska slasherfilmen Nobody Sleeps in the Wood Tonight. Ja, god jul!
Jestem kto? Darinka. Czekaj, sprowadzę pomoc.
Chciałbym, żebyście traktowali ten obóz jak pewnego rodzaju wakacje. Bawimy się. Nawiązujemy nowe znajomości.
Też mam furkę.
A w tym samym czasie analizujemy nasze problemy. To jest tydzień przygód, rewelacyjnej zabawy i super okazji!
Mam na imię Iza. Jestem opiekunką waszej grupy. No, zbierajcie się.
Wiecie, że w Polsce znika bez śladu 15 tysięcy osób rocznie, z czego 1/3 w lasach.
No to my zawierzymy te statystyki w tym roku.
Dzień dobry. Pomoże nam pan?
Nasi znajomi nie żyją.
Ungdomar med ett missbruksliknande beroende av teknik hamnar på ett rehabiliteringsområde för att leva analogt i skogen. Men en ondska i skogen har för avsikt att ta dem offline. För alltid. Ja, det är alltså min julklapp Nobody Sleeps in the Woods Tonight från 2020. Och jag tänkte, du kan väl få börja med att berätta varför just jag passade in, eller den passade in till mig.
Ja, det, jag vet inte, just passa in till dig. Jag kände bara att jag vill ha en ursäkt att se den här filmen. Så jag nyttjade det. Det men, jag tänkte. Jag hade ju redan fått din julklapp och vi kommer ju till den sen. Och det fanns liksom ändå en viss, åtminstone i titeln, något som länkade samman de här filmerna. Och så skulle det vara lite kul liksom, med kanske lite mer kvalitet det här året. För din julklapp till mig, den vet vi ju liksom så tidigt. Det här är ett säkert kort. Den här var inte riktigt lika säker. För den har liksom ändå så typ 4,9 på IMDb. Men åh, det kittlade så ändå. Liksom, polsk slasher, jag har sett trailern. Det verkar ganska rejält ändå. Så ja, men ja, inte vet jag. Du har bott ute på landet så där. Jag har varit hemma hos dig i gamla hemmet där. Det var fullt med åkrar och hästar överallt. Så jag tänkte, det är väl... Skulle vi känna dig nära, det som fattades var väl de muterade kannibalmördarna där då kanske.
Ja, du vet ju inte vilka som bodde i den gamla stugan nere längs vägen där.
Nej, det är förstås som gamla mor där har kedjat fast tvillingpojkarna mot väggen. Det vet man ju aldrig.
Nej, man vet aldrig.
Ja, kära värld.
Jag tyckte det var ett väldigt intressant val utav film, för jag gillar också slasher. Det säger vi ju varje gång vi spelar in ungefär. Men just att den är polsk, det gör saken så pass annorlunda. För just baltstaterna tycker jag gör, eller alla andra länder förutom USA, tycker jag görs lite annorlunda på sina skräckfilmer och slasher särskilt. Jag menar, ta som den här, den var rätt så blodig, ganska våldsam. Och sen kan man ta som Frankrike Switchblade Romance. Den är också jättevåldsam. Och vi har Wreck, supervåldsamma zombies. Och sen kommer vi till USA där Romero bara, nej men de ska gå runt i ett köpcenter för att kritisera kapitalismen.
Det är också ganska våldsam, ja, för viss.
Visserligen, men det finns ju andra som, ja, en del, filmerna i USA är inte lika våldsamma som de som kommer från Europa, så i skräckväg, så i alla fall inte de jag har sett. Men just Nobody Sleeps in the Woods Tonight, när jag såg den första, då tänkte jag, aha, en cheesefest, en döda tonåringarlista, och så är det en tjej som blir kvar. Men visst, det är ganska exakt vad den är, men den har ändå ett, vad ska man säga, lite speciellt. Det är en modern variant utav Fredag den 13, kan jag tänka mig, typ.
Ja, men det känns som en sammanblandning av Fredagen den 13 och typ Wrong Turn, fast på polska. Det är det som är liksom kryddan i den här.
Jo, men alltså det jag gillade som mest var ju just att visst, de använder de här stereotyperna som är med i nästan varenda slasherfilm, men de gjorde det i modern setting, och framförallt visar den på hur jäkla hur lite försvarsmöjligheter vi har mot oss när vi inte har mobiltelefonen med oss. Det märktes ju på de här ungdomarna, för i början lämnar de ifrån sig alla telefonerna, och det märks direkt vilket liksom, de vet inte vad de ska göra av händerna.
Nej, det är förstås. Ja, men det var ju också så ett behändig premiss också att göra sig av med mobiltelefonerna som man inte kan ringa efter hjälp.
Exakt.
Och samtidigt så slog det mig, ja, de är liksom mitt ute i skogen. Och de som skulle ringa till polisen, ja, kan du identifiera vart du är? Ja, jag står i skogen.
Ja, jag har en ek bakom mig.
Ja. Aha. Visst, ja, de hade kanske kunnat använt GPSen och kanske liksom kunnat guidat sig ut ur skogen bättre om de hade haft mobiltelefonerna. Men ja, förvis. Och visst, man hade kanske kunnat ringa in polisen, så hade de kunnat gjort någon sån sökkedja och kanske räddat dem lite snabbare där. Men ja, nej, alltså jag tyckte den här var väldigt underhållande. Det är egentligen en ganska paid by the numbers slasher film. Den känns väldigt amerikansk egentligen, fast då på polska. Men den har tillräckligt mycket så bisarrligheter till sig för att den ska ha den här lilla extra kryddan, det här lilla, det som får den att sticka ut lite ändå. Och jag gillar den här gruppen utav ungdomar som vi får möta, som är ute där och hajkar och ska detoxa sig från internet där. För en sån här jävla fallgrop som väldigt många slasherfilmer tyvärr gör, det är att göra det här gänget ungdomar man träffar till helt unlikable assholes, så att, ja, när morden väl sker så liksom ska man liksom känna, fuck yeah, nu åkte du på åt. Jag har aldrig tyckt om dem. Jag vill hellre känna med mina karaktärer, jag vill tycka om dem, för då blir liksom också morden mer, de lämnar mycket mer liksom efter tryck, och mördaren blir mycket mer obehaglig. Ungefär som den här norska Fritt vilt som vi avhandlade. Där är karaktärerna väldigt lovable, väldigt likable. Och det bara förhöjer skräcken liksom, för jag vill att det ska gå bra för de här karaktärerna. Och jag tycker Nobody Sleeps in the Wood Tonight är också liksom inne på det spåret. Mer likable characters. Sen är det kanske inte det djupaste utav karaktärsdramer direkt. Men de har alla liksom sin lilla egna lilla tusch utav personlighet som gör att de bara inte blir anonym kanonmat. Åh,
det brukar ju vara lite av en, alltså en standardgrej nu på moderna slasher, så att det är så stereotypt att det blir tråkigt. Så här, det är ju, tyvärr så har vi ju här lite stereotyper. Vi har Sosia, den final girlen, Julek, tönten, Aniela, bimbon, Bartek, duschen, Isa, den tuffa guiden, och sen har vi Daniel som jag bara anser är kanonmat. Liksom.
Ja, jag skrev också upp dem här, men jag gav dem andra epitet. Julek, han var den stora killen, tjockisen, nörden. Tönten. Sosia, tjej med kniv skrev jag, och hon var ju the final girl. Aniela, blondinen.
Ja, bimbo.
Ja, Bartek, homofoben. Men det fick jag ju på, för det visar, han var ju gay själv, visar det ju sig sen.
Exakt.
och Daniel, snygga killen.
Ja.
För han var ju the fuckboy, visar det sig, som var lite beroende av internetport.
Ja, jag gillar det. Det är han som plockar fram telefonen och kalsongerna där.
Ja. Jajamän, så att han lyckas gömt den. Och det blir, och sen sista då, Isa, ledaren, guideledaren. Jag vet inte, jag var ju lite positivt överraskad att vi fick en öppet gay-karaktär här i form av Daniel som först. För där var det, han var ju väldigt på den här Bartek liksom. För Bartek får vi ju se liksom halvnaken genom hela den här filmen, eller inte genom hela, men han är väldigt få gånger har han den där t-shirten på sig. Och han är ju väldigt liksom vältränad. Och då går ju han Daniel på, nej, Bartek på Daniel. Och liksom, rakar du benen eller suger du kuk? Blä, 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 blä. Liksom, vad fan. Jag tänkte, det här är douche-karaktären. Han åker på sig en hurring, förvisso. Väl förtjänt. Men sen när han blir ensam, Bartek med Aniela där, då trodde jag liksom att nu kommer creepet fram här och ska börja slämma på henne. Men istället så sitter han där liksom, så har de liksom en öppen och liksom hjärtlig diskussion om hur jobbigt det är att vara gay i Polen där, och hon är stödjande och liksom, jag vet, wow, var kom det här ifrån? Jag var liksom bara jättepositivt överraskad.
Men det var en sån här, alltså en riktig svung, så det bara så vände sig allting. Det var, man tänker inte så, utan hade det här varit en amerikansk, då hade han suttit där, så svårt att vara gay, tårarna rinnande, och hon hade sagt bara, ja. Oh, whatever.
Nej, men det är väl också det, just att det är en polsk film. I Polen, alltså det är något mer konservativt, mycket mer katolskt. Den katolska kyrkan har ju ett ganska starkt fäste där, och just HBTQ-rättigheter har ju verkligen, vad heter det, attackerats och liksom tummas på kanten där. Ska bögar verkligen få gifta sig, och får man adoptera barn och sådana saker, så liksom.
Även om det blir bättre, de verkar ta, då har vi Ungern som går åt raka motsatsen istället.
Ja. Jo, nej, men liksom så, det gav mig liksom ändå så en känsla av att, ja, filmskaparna här är ju ändå så positiva, för liksom han Bartek, även om han nu i början där skrev jag homofoben på honom, så visade sig att det var ju inte riktigt så. Jag undrar om han liksom försökte liksom fiska fram om Daniel var gay eller inte, för jag tror han var lite kåt på honom, så enkelt var det. För sen blir det ju Aniela och Daniel där, de får ju ihop det, och det visar ju sig att fuckboy Daniel har ju aldrig gjort det med någon. Han hade ju bara haft cybersex med massa, så han var ju oskulden där som hon tog hand om. Vilket också var lite kul liksom, vändning på alltihopa. Ja, kära värld. Men nej, de var förvånansvärt trivsamma, de här karaktärerna.
Ja, kan vi gå in lite djupare på Sosia? För ja, hon är, alltså det är final girlen, men hon är nog den som jag tycker får mest utveckling i vad hon är för person.
Ja, vi får ju mest av henne, får vi liksom mer av en bakgrundshistoria också. För hon är ju väldigt mystisk i början där, och liksom säger inte så mycket, hon är klädd i svart, hon verkar väldigt mopey. Är beväpnad med en ganska hisklig stilettkniv. Den fetaste jävla stilett jag någonsin har sett. Det är väl inte en stilett, men liksom det, den har ju den funktionen, trycker på en knapp och knivbladet ploppar upp, men det var ju bred som en handflata.
Ja, men då är det stilett så.
Ja, ja.
De är ju livsfarliga fan att hålla i och så komma åt knappen så slafs hela handleden. Ja.
Rakt igenom handen där.
Ja,
nej, men hon verkade ganska, hon var tyst och mystisk, och vi får ju reda på sen att hon är ju traumatiserad utav att hennes familj dör ju i en bilolycka. Mamma, pappa och syster för att lyckas när de frontalkrockar med en lastbil och hon är den enda som överlever.
Ja, mamma och pappa verkade ha varit intresserade av annat än att titta på vägen.
De håller på att ta en selfie. Så det är lite, tekniken kommer in där, men lastbilschauffören, han var ju pruttfull. Han liksom svävar ju liksom fram och tillbaka längs vägen där, och sen ja, hepp gick det som det gick. Mm.
Hon är inte så kära. Gammal, hon är född 98. Ja, hon är 25 i och för sig, men nej, det är hon inte alls. Vad blir 2022, 24 är hon då. Men hon är ganska stor i Polen. Nu ska vi se. Julia Vinaiva Narkiewicz. Så det är jättelångt namn om man får titta på IMDb. Men hon har tydligen en himla massa polska titlar på sin lilla lista. Så, men jag tycker hon var den här the dark one, eller vad man ska säga. Det är alltid så i en viss typ av filmer att det är den personen som är mest tillbakadragen och som liksom håller sig undan av alla, som är den som överlever.
Jo, och hon följer ju alla klassiska final girl trop.
Ja.
Hon är den första som ser, börjar se varningstecknerna om att mördarna, för det är ju två mördare i den här filmen, att det finns något hot där, något håller på att jävlas där ute. Och sen blir ju hon som också tar fighten där efter att ja, hon machetar ju ner en av dem så det strälar jag till. Men hon, ja, det är fortfarande en ganska cool tjej, men det är inte riktigt, det är inte Laurie Strode, det är inte Nancy Thompson, det är inte Sidney Prescott. Jag vet inte, liksom det är...
Men jag skulle säga att nu... en modern Nancy, eftersom för Nancy i sista filmen hon är med, då är hon jättesjälvdestruktiv. Liksom hon tar mediciner, hon dricker, ja, hon är vaken hela tiden. Och i det här fallet, hon har ju skurit sig socia. Så hon har ju varit väldigt, väldigt nere. Så hon har väl någon form av pågående depression, kan jag tänka mig.
Skulle tro det. Att, eller åtminstone jag har liksom varit. Hon har ju försökt ta sitt liv där. Men just att efter att ha blivit terroriserad där, väljer liksom, hon har ju valmöjligheten att kunna fly ut i hemlighet, för mördaren har ju somnat. Men hon väljer ju att nej, den här jävla jäveln ska ner. Besluta sig liksom bara, att det här fanskapet ska inte komma undan med vad han har gjort, och bara känka ner äcklet i sömnen där. Det var förvånansvärt brutalt, kände jag liksom, wow.
Ja, men det är ju, alltså, då gick hon ju rakt emot det vanligaste på slasherfilmen, att åh, han sover, nu kan jag sticka. Och sen när man går runt hörnet, då står han där.
Ja, men jag kände det var också smart det där. Dels också för det djävulskap som de har blivit utsatta för. Men sen också just det där att när hon inkapaciterar honom för att hon inte ska ha honom efter sig när hon flyr sen. För annars är det ju det liksom, åh nej, liksom, striden blir inte förrän mördaren har liksom henne trängd i ett hörn. Här tar hon striden innan mördaren ens kan komma efter henne.
Så hon har sett skräckfilmerna från 80 eller 70-80-talet och vet att, ja, och det är ju, om vi ska gå vidare till Julek, alltså tönten där, Han drar ju alla de här reglerna också.
Han gör ju det, och det är också en liten kul koppling till nästa film som också är lite medveten om skräckfilmer. Jag skrev upp dem där, han skrev liksom de sex reglerna för en skräckfilm, eller vad man inte får göra.
Ja, hämtade från Scream-serien.
Ja, typ, vad är det? De sex dödssynderna i en skräckfilm. Och det är då ett, nyfikenhet. Hör du ett ljud i skogen, gå inte ut och undersök det. Man får inte vara nyfiken i en skräckfilm, för då åker man på att. Misstro. Nej, det är nog bara jag som inbillar mig. Jag såg inte det där. Nej, du såg det. Och sen tre då, självförtroende. Jag går in, jag tar första vakten här. Jag ska liksom stolt göra det här. Nej, det kommer gå åt helvete. Och fyra, oattraktiva personer dör. Den fulingen dör, vilket då Julek ser på sig själv, för han är ju överviktig. Och Dan, åh, stackaren. Fem, sex leder till döden. Sex, dela på sig, det leder också till döden. Så vi fick ju lite, ja, det är ju en liten koppling till Scream där, där de också gör upp de här skräckfilmsreglerna.
Jag tror det är i första säsongen han gör det i sin podcast där.
I första filmen menar du?
Ja, men han är nu, Scream-serien är ju på Netflix också. Då, ja. Han gör ju de där reglerna i sin podcast. Vart efter, ja, det börjar liksom.
Det börjar ju i första filmen. Den.
Ja.
Säg aldrig I'll be right back, för då är du död.
Exakt. Ja, men det är helt sanslöst. Ja, ja.
Mm-hmm. Ja, men Julek, han var så där som jag trodde att han eventuellt skulle bli vår final boy. Att han och Susie eventuellt skulle klara sig i filmens slut. Nu blir det ju inte så, Julek dör ju. Men här är också sådär, återigen det här, en karaktär som jag kan känna lite med. Han känns lite tuntig, eller han är väl medveten om det, och så är han väl lite kär i Sosia där. Och hon är ju inte helt, även om hon kanske inte är förälskad i honom, så är hon ju inte elak och dryg. Men sen blir han jävligt whiny när de när hotet väl dyker upp och börjar ställa till det. Och då vart han lite irriterande för mig. Men sen hämtar han upp sig där i slutet, eller slutet av hans ark, där han faktiskt fick bli lite mer hjältemodig där och göra upp den här planen att han ska locka bort mördaren. Så att de kan ta en mobiltelefon där. Och så skiter ju allting sig, för de lyckas ju inte lura ut mördaren. Och så håller ju på att stryka med där. Och så offrar ju han sig hjältemodigt där. Ja, men det är liksom, det är sånt jag uppskattar mera. För hans död är ju ganska utdragen och lång. I en annan sån tortyrporrfilm, nu är inte det här en tortyrporr, men då är det ju alltid så här otrevliga karaktärer vars lidande liksom är i stort sett bara för att, inte vet jag, straffa dem eller något sånt där. Här är ju hans lidande mycket mer impactful, alltså det vad jag är ute efter, det påverkade mer, känner jag, vilket gör att hans dödsscen sticker ut lite mer, tycker jag.
Ja.
Ja, kära värld.
Jo, man känner lite för honom. Alltså, även om han är... Han, även om han är tönten, så är han fortfarande en av de trevligaste utav dem. Kan jag tycka i alla fall.
Men ja, så jag undrar, den här jävla prästen.
Ja, jag tänkte ta honom under hotet sen, för han...
Ja, han blir ju...
Ja, vi kan prata om honom under hotet.
Ja, vi sparar honom till det.
Men sen Aniela Bimbon. Är hon egentligen den Bimbon som hon framstår som vara? För jag tror att hon egentligen under alla lager med smink är ganska intelligent.
Ja, men det är det, återigen, den här filmen ställer ju saker lite på ända ändå som gör den lite intressant. Hon framställs ju verkligen som det här, är blondinen, bimbon med tuttarna. Och vi får ju också en sexscen mellan henne och Daniel där. Där hon onekligen är den drivande i vem som vill ha sex där. Nej, men hon var också precis som karaktären Bartek där, som gaykillen som kom som en liten överraskning. Hon kändes liksom mer modern. Det var liksom inte den här korkade sexblondinen, utan liksom det var nog ganska stark och modern kvinna ändå, som liksom vet vad hon vill. Sen råkar hon vara väldigt glad i sex. Och det kan man väl unna henne ändå. Nej, men det är liksom, man plockar bort den här liksom, den korkade liksom blondinen som bara liksom ett knullobjekt och ingenting annat. Vilket jag uppskattade. Men, och när de hade det här samtalet, hon och Daniel där. Liksom, nej, fan, nu blandade jag ihop dem. Bartek, killen där. Nej, men liksom, jag gillade det. Jag gillade dock inte hennes dödsscen. Den kom alldeles för hepp. Tyckte jag. Bara väl... ja.
Men samtidigt så är det här lite av en jumpscare. Tanken är väl det, men den var ju inte superbra, men tanken tror jag är att
det ska jag vara vet liksom jumpscare. Inte hur det är, hon och Bartek har liksom en diskussion där. Och så vänder han sig om och då har hon liksom fått en jävla påle, jävla trästam, bara kör rakt genom huvudet utav en utav mördarna. Och hur stealth mördar man någon på det sättet? Men det var groteskt värre, helt klart.
Ja, men det är en sån film.
Ja, jo, så. Den var chockerande våldsam, ja. Fast på ett väldigt underhållande sätt.
Ja. Bartek då, den duschen som visar sig vara en gay i garderoben.
Jajamensan, nej men, ja, börja som en dusch, visar sig att han var en osäker kille i garderoben som ville komma ut och tyckte att det var svårt.
Ja, det var väl, för han säger väl att det är hans pappa som gör det så svårt för honom.
Ja, och egentligen, och ignorerar det. Totalt, som att, ja men, som det här egentligen att han är på det här avvänjningslägret för internet, det är ju för att han liksom sitter och liksom håller väl på chattar med diverse olika andra killar på någon gay dating app eller något sånt där, och där han då liksom tolkas som någon form av internetmissbruk.
Han är så här fast besökare på Grindr.
Men han blir också måltavla. Vi kommer ju till prästen där sen. Det känns ju liksom som att, vad fan hände där? Liksom, det som liksom är det sexuella rovdjuret visar ju sig. Det är ju ingen av tjejerna som blir offer för något liksom sexuellt rovdjur. Det är ju stackars Bartek. Som ja. Blir det.
Men alltså Bartek, han tänkte jag skulle kunna vara med till näst sist, eftersom han är stor och stark, och sen att han släpper in folk på nära på, så att han liksom öppnar sig lite. Men minuset då är ju att, ja, då har vi ju inte en dusch längre, utan då ska han vara the final boy tillsammans med Sosia i sådana fall.
Ja. Vilket han kanske eventuellt är. För Barteks öde är ju höllt i frågetecken här.
Exakt. Och så kommer den tvåa. Surprise, surprise. Den kommer vi till förr eller senare.
Mm.
Men Daniel då? Eller kanonmaten som jag skrev. Jag kommer inte ihåg vad du skrev.
Jag skrev snygga killen.
Ja, precis.
The fuckboy. Ja, alltså, fuckboy. Som visar sig vara internetberoende här.
Ja, han har med sig sin mobiltelefon i kalsongerna. Eller om han gömmer den i sovsäcken eller vad det är.
Ja, nej men... Ja, men han gav ju verkligen den här fuckboy-auran. Stödde jävel. Och så gillar jag det, visar ju sig att nej, han är en orörd oskuld som har liksom hållit på att onanera pitten av sig till internetpar som då Aniela, som den liksom erfarna där, ta hand om honom.
Som om hon är värsta välgöraren. Jag tror att hon lägger fram det så också. Nu ska jag hjälpa dig.
Ja, hon säger låt mig bli din lärare. Och jag gillar det också, för annars är det ju det här liksom kvinnan är ju åtråvärd om hon är oskuld. Liksom den orörda tjejen, där henne vill man ligga med. Här blir det ju tvärtom, när hon får reda på att Daniel är oskuld. Det är liksom, mums. Nu ska hon ta hans svendom där. Ja, det gillade jag också. Jo. Men han dör ju först. Han ryker ju illa kvickt därefter.
Han är kanonmaten även om han är liksom en fuckboy. Någon måste vara där.
Ja, nej, men han är ju först att stryka med rakt in i sovsäcken. Och sen sopar han ju sovsäcken ett x antal gånger in i en trästam. Och sen har vi ingen Daniel nog mer.
Nej, exakt.
Ja, stackaren.
Då är det bara Isak kvar, guiden.
Henne kände jag liksom... Ja... Jag vet inte riktigt. Hon var guiden där. Jag hade kanske önskat lite mer av det här liksom behandlingen mot deras internetberoende. Istället så ber hon liksom så att vi traskar ut i skogen, vi gör en eld, sen är hotet igång. Så det vart inte så mycket med henne, kände jag. Hon skulle liksom vara kanske liksom auktoriteten i den här gruppen, så det är ju kanske en poäng att hon dör ganska illa, alltså relativt snabbt ändå, vilket gör då att liksom gruppen har ingen ledargestalt att styra dem. Men annars nej, hon var ganska karaktärsfattig tyckte jag.
Ja, hon var mera den här, ja, nu gör vi så här ute i skogen, gör inte så här ute i skogen, sen aj, jag ramlade. Jon kommer dit, spruta salt, koksaltslösning, Linda, ja, nu måste du se efter det där. Ja, så hon var den tråkiga läraren skulle jag vilja kalla det.
Ja, kära, men samtidigt ska jag gilla det, för de kör inte den här biten att nej, men jag kan inte tro på det läskiga som finns, eller liksom den som tvivlar en hade hon lätt kunnat vara, som inte såg hotet komma, utan det dyker upp ganska snabbt. Och visst, när hon blir i källaren där, när mördaren väl dyker upp, hon sätter ju Julek och Sosia i säkerhet först, och sen vänder hon ju sig liksom för att liksom konfronta mördaren liksom i strid. Så hon var ju ganska badass på så sätt. Hon dog liksom fighting. Went out kicking and screaming.
Ja. Okej, men antalet platser har jag tyckt mig analysera fram 3 stycken. Dels har vi campingen, sen har vi runt om i skogen, och så har vi det huset på slutet där. Har jag missat någonting?
Nej, det är väl i stort sett det. Det är liksom, majoriteten utspelar ju sig i skogen i alla fall.
Ja.
Jag trodde det skulle vara mycket mer vid själva det här campingen. Adrenalina, som den heter.
Det är kul också att de säger det. Jag kan ju inte polska, eller vad de nu pratar för språk. Då hör man bara bla bla bla, adrenalina. Och så liksom, och då kommer jag på Mendes. Mm. Adrenalina. Adrenalin is all you need,
baby. Ja, men det är liksom, jag fick liksom väldigt starka vibbar. Alltså det här var det ju enormt mycket fredagen den 13 vibbar när de var på campingen.
No, god damn.
Ja, vilket liksom fick mig lite hoppas att vi kommer fortsätta här. Men sen blir det ju verkligen hajken ute i skogen, och majoriteten av där allt otäckt händer, det är ju den här stugan där mördarna bor. Men mördarnas hem, Jag gillar det på det sättet liksom, att det kändes som att det här är Polens motsvarighet till en svensk sommarstuga med liksom ett rött hus med vita knutar. det här är Polens motsvarighet till det, att ett blått hus med vita knutar.
Ja.
Men jag fick känna liksom också som att det fanns attention to details. Det var liksom fullt med, ja, men liksom med sån ryschpysch, vad ska man kalla det, så virkade dukar som låg på TV:n och fullt med bilder av Jungfru Maria och liksom religiösa attiraljer hit och dit. Det kändes liksom genuint gammalt, ungefär som jag föreställde mig. Nej, men som det såg ut i min farmors hem när hon fortfarande levde, liksom dekorerat av någon som liksom föddes på typ, vet jag, 40-30-talet eller något sånt där.
Ja.
Så ja, nej, men jag tyckte det var nice. Och så har vi ju en väldigt klassisk liksom skräckkällare där mördarna håller hus.
Och där har de ju definitivt hämtat inspiration ifrån Motorsågsmassaken.
Jo.
Det är väldigt likt Skinheads, hallå.
Det är Leatherface.
Ja, precis. Jag tänker på skinnfejan. Det är väldigt likt Leatherface-lya där. Som med alla verktyg och bordet och sådär.
Det jag gillar däremot är just att skräckkabinettet är verkligen i källaren.
Ja.
För i huset, alltså i... Ja, det sängen och tvn och köket och liksom där allt är. Där är det ju ryschpyschigt och fint. För som i Motorsågsmassaken, där är det ju allting bara ett enda stort jävla kaos. Liksom, möblerna är dekorerade med lik. Så är det ju inte här. Utan det är väldigt liksom propert. Men sen har du liksom det här skräckkabinettet nere i källaren. Så jag gillar liksom nyanserna som skär sig mot varandra där.
Definitivt. Men då kommer vi in på hotet. Men jag ska också säga hoten som jag... Dels är de här två monstren som vi tänker på. Ja, de heter ju bara Twins. Monster Twin. Och sen har vi prästen. Jag tänkte börja med prästen. Vilket jävla pervo.
Ja, det är någonting väldigt jävla märkligt med den. Det är också en hint om... Det är det som får mig att undra lite om liksom uppföljaren redan var planerad när den här filmen gjordes. För den här prästen känns ändå så som att... För när Bartek kommer in där alldeles skräckslagen och Dan... så känns det som... Finns det de mer? Är de medvetna om att de här jävla monstrarna finns ute i skogen? Eller är han inte det? Eller såg han bara en möjlighet att liksom...
Bli en polsk John Wayne Gacy för fan.
Ja, det var det jag tänkte. För liksom, han är ju ute för att våldta Bartek, tänker jag. Han tänker ju förgripa sig på honom. Men sen kommer ju mördaren och kör ner han i en flismaskin. Så det blir ju inget av det.
Ja, jag tycker det är kul. De kör sina offer i flismaskinen och så strör det på sin åker där.
Ja, men han är också så jäkla otäck, prästen där. För liksom efter att han har slagit ner Bartek och Bartek vaknar igen. Och han är bakbunden. Den här munkavern han har, det är ju en sån här sexleksak.
Gagball.
Och jag gillar också det att mer än så är det inte. Vi får inte se prästen börja klämma och liksom äckla sig på Bartek. Men man förstår ju när man ser gagballen att ja, det här kommer... Varför har prästen den där gagballen? Och just att prästen där sen har liksom en otäck liten monolog att ja, men jag såg det nog förra året när du var här på lägret. Och jag vet nog, jag kunde se direkt att du är en sån. Och man känner liksom, vad är han, varför?
Ja, men lilla prästen, du är en sån.
Ja, men alltså det, för det finns något enormt sadistiskt och elakt i hans utseende där. Alltså det flin han har. För liksom, det får ju mig att undra, vad har han tänkt efter att han har förgripet sig på Bartek? Kommer han släppa honom fri, eller har han tänkt mörda honom och gräva ner han i skogen? Eller Vilket får mig undra, har prästen gjort det här förr?
Jag har en känsla av det.
Ja, nej, det kan
han
inte
har,
vara.
Han har liksom den uppsynen. Man hade ju gärna velat att det inte var så, men tyvärr.
Ja, det. Men sen avverkas ju han ganska snabbt där. Rakt in i flismaskin med fanskapet. Så jag var liksom så här, jag trodde verkligen liksom att det skulle vara någon twist här. Att den här prästjäkeln har något att göra med de här monstren som har hållits hemliga där. Men tydligen inte.
Nej. Men så kommer vi då till monstren. De anges bara som Monster Twin number one och Monster Twin number two. Och de spelas av samma person.
Jaha, så det.
Mikhail Zborja. Ja. Så han spelar båda dem.
Ja, så där. Ja, men det är, vilket är lite roligt, för de är ju med i samma scen vid några tillfällen. Så det är lite trickfilming där.
Nej, så men den ena består bara av en tennisboll då?
Jaha. Ja, nej men jag gillar dem här, för det är lite av en twist till dem. För först tänkte jag, ja men det här är din klassiska wrong turn, inavlade mutantfamilj eller något sånt där. Men nej, vi får ju en twist att det har ju något. Som barn får vi ju se en flashback när ett meteor dimper ner i deras bakgård. Som de gömmer under sin säng där då, som barn. Och när de ligger där och sover, då spricker kometen och ut ur det kommer något svart hemskt klägg. Och bara kryper in i dem. Man ser liksom hur det liksom kryper in under huden och liksom det börjar växa bölder på dem. Och så äter de upp hunden ganska omgående. Och var på morsan låser in dem i källaren där och har hållit dem där sedan dess då. Så det var ju lite av en twist. Vad fan liksom, vad kommer det här kometglägget ifrån? Är det någon utomjordisk parasit? What's going on here?
Monstren tycker jag är grymt snygga. Faktiskt. Det är väldigt bra gjort på sminket där faktiskt.
Dels så, de är ju jättestora. De är ju överviktiga som bara den. De ser ut som att de väger liksom 160 kilo eller något sånt där.
Ja.
Och så är han ju stor också. Han är ju lång, liksom 190 eller något sånt där.
Det är lite, alltså de har ju garanterat hämtat inspiration från Leatherface. Och Alien. Stort sett.
Nej, men liksom de känns. Sen är de ju groteska. De har ju liksom stora jäkla äckliga bölder över liksom hela ansiktet och liksom på kroppen. Liksom de känns äckliga, snuskiga. Men så låter de och grymtar dem. Jag kunde inte låta bli att tänka att det är troll typ som lufsar runt där. Och det är verkligen vad de gör. Det här är ju inga stealth-mördare. De kommer ju liksom bara klumpandes i sin enorma kroppshydda och sen bara plask slår de ihjäl dig med ryslig effektivitet, för de är ju starka som få.
Ja.
Ja, kära någon.
Men har du gjort något Bechdel-test på Nobody Sleeps in the Woods Alone?
Jajamensan, och det är en kvinnlig representation. Och då är frågorna, och vi får ju tesen att skräckfilm fyller det här bäst och klarar Bechdel-testet bäst. Och då har vi ju då första frågan. Ett, finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Och det gör det ju. Vi har ju Sosia, Aniella och Isa. Fråga nummer två, möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. De är ju med i lägret där allihopa. Och sen fråga nummer tre där då, om de möter varandra, pratar de om någonting annat än män? Och det gör de ju. Sosia och Isa håller ju på att dividera där när de liksom ska ta sig in i mördarens källare där, hur de ska ta sig in och ut. Så ja, Nobody Sleeps in the Wood Tonight klarar Bechdel-testet.
Okej, men jag tänker att vi ger oss direkt på nästa resa. Vi åker ut i skogen till The Cabin in the Woods från 2011. Och regissören är ingen annan än Buffy the Vampire Slayer Joss Whedon.
Nja, det är inte regissören. Regissören är Drew Goddard. Men Joss Whedon skrev manuset och producerade den här filmen.
Okej, då är det jag som har läst fel. Jo, där, writer står det. Ja. Men visste du faktiskt att Joss Whedon var manusdoktor innan han skrev Buffy?
Ja, så där.
Han rättade, han fick in ett gäng manus och så rättade han till dem innan de släpptes.
Ja.
Jag har precis lyssnat på en 14 timmar lång bok om Joss Whedon och Buffy.
Ja, den har ju lite kul, för som sagt, den kom ju 2011, men den var ju klar innan dess. Vilket är lite roligt, eftersom att en av skådespelarna som är med i den här filmen hade ju fått en helt annan karriär när den här kom ut.
Ja, men då kör vi en trailer på Captain Woods. Everybody ready?
On the GPS is unworthy of global positioning.
That's the whole point. Get off the grid, right?
Hello? I'm thinking this thing doesn't take credit cards.
Sign says closed.
We're looking for what's it called?
Tillerman Road.
Not to get you there, getting back. That's your concern.
This is awesome.
Whoa. No way.
The lambs have passed through the gate. They are come to the killing floor.
Let's get this party started!
I seriously believe something weird is going on.
What is that thing?
We have to stay together. This isn't right. We should split up.
Yeah, good idea.
Really?
We gotta get out of here.
Somebody sent those things here to get us.
You're missing the point. They want to see us punished.
En grupp college-studenter blir manipulerade och ledda till en stuga i skogen där de hittar en liten flickas dagbok som berättar om hemska upplevelser. Snart upptäcker de att historien ska upprepa sig. Det är plotten till Cabin in the Woods från 2011. Och får jag presentera varför jag gav den till dig? Ja, Cabin in the Woods är ju en fantastiskt underhållande liten film som vid första anblick tycker man att där här har vi en lite modernare variant av typ Evil Dead, tänkte jag. Man är en liten stuga mitt ute i skogen, men sen ser man i början när de rullar in under en bro att det börjar glittra till lite i omvärlden, och då kommer det här: är vi på väg in i The Hunger Games-stilen här? Och jag tänkte att du gillar slasher. Och slasher, där har vi Evil Dead. Och sen lite sci-fi på det. Så tänkte jag, ja. Jo, jag ger den här till Fredrik, tänkte jag. Och sen framförallt en liten quote som jag delade den med er igår. Då kommer en och säger: det är kört, Stockholm har misslyckats. Och jag visste man kunde inte lita på svenskarna. Ja, vad tycker du om min gåva till dig?
Ja, men Cabin in the Woods är en väldigt trevlig en. Det är en enorm metaskräckfilm. En film som verkligen liksom både leker och belönar skräckfilmsfantasterna med att liksom, ja, de här stackars ungdomarna håller ju på i hemlighet att dirigeras liksom i en livslevande skräckfilm. Det är ju det som är liksom tvisten i den här, att liksom den här stugan ute i skogen och de här liksom zombiefamiljen som kommer för att mörda dem. Allt är ju övervakat utav någon jävla skum organisation som styr det här från skuggorna, och de verkligen, allt är riggat för att det ska bli en klassisk skräckfilm. Det var liksom föremåner och dofter och allt vad det nu är. Och sen blir det en sån helvetes jävla payoff i slutet, där man liksom bara som skräckfilmsfan liksom har hur mycket godis som helst att liksom spinna på. Och det är det som är kul med den här filmen, för den funkar verkligen, alltså för den som har glott på mängder med skräckfilm, så är det ju här liksom ett kärleksbrev. För den som inte har sett en enda skräckfilm eller liksom inte är så insatt eller så nördig i genren, så funkar den här filmen ändå. För den är liksom tillräckligt självförklarande för liksom att liksom, det ska funka som en standalone film. Men den har liksom en twist till sig som gör den lite unik. Den är samtidigt den mest klassiska liksom dussin skräckfilmen som checkar av alla stereotyperna, och det är också någonting fullständigt nytt som jag inte har sett förut. Så den är liksom både och jag har inte riktigt sett någonting liknande den här efter det. Jag vet inte riktigt hur man skulle göra det heller. Ja, nej, men Cabin in the Woods är ett riktigt glädjepiller, tycker jag.
Ja. Vad tycker du om? Jag tänkte här, Cabin in the Woods, den kom 2011. Då tänkte jag, men Chris Hemsworth var året innan han gjorde Hunger Games. Men det är ju bara, nej, det var Liam Hemsworth som gjorde Hunger Games.
Ja, nej, han gjorde ju
Det är väl storebror.
Är någon av Hemswortharna med där ens en gång?
I Hunger Games.
Jaha, så där.
I Hunger Games, det är ju Liam Hemsworth som gör. Han är ju fastän en av de mest centrala karaktärerna.
Jaha, så där. Ja, nej, men för han hade ju sin storhet här. Han gjorde ju Thor. Här kom ju liksom samma år. Grejen med den här var ju att den här var ju färdig. Inspelad och klar 2009. Var ju den här klar. Sen hamnade ju den här på hyllan. Och var väl i någon form av efterproduktion därefter. Och så att den hade ju liksom en försenad release, vilket var lite lustigt sen liksom när den väl kom. För då kände man ju igen Chris Hemsworth som liksom Thor från Marvel superhjältefilmerna. Så det var lite udda att se honom då i en form av liksom sportfån-stereotypen i en sån där ganska pajig skräckfilm. Men det gjorde han med bravur ändå, tyckte jag.
Ja. Men karaktärerna här då. Mm-hmm. Dana tycker jag är, hon är ju lite final girl, kan jag säga. Mm-hmm. Men vad tycker du om henne?
Dana, ja, hon ska ju vara the final girl här, och det är ju till och med filmen själv säger ju det rakt upp och ner. Hon ska vara the virgin character, eftersom att the final girl är oskulden. Hon var väl liksom likable enough, och vi förstår ju liksom att hon är inte en klassisk final girl på det sättet, för liksom vi förstår att hon har haft en relation med en av lärarna på universitetet tydligen. Och som har då spruckit sig, så hon liksom efter en intim relation med en äldre man där då. Och jag varit inte riktigt klok på om det var på grund av att hon är förälskad i honom eller för om hon ville, vad heter det, klara plugget genom att ligga sig till ett betyg. Vilket gjorde liksom att jag varit så här, okej, det här är inte riktigt en klassiska final girl direkt. Men annars följer hon den här klassiska tråpen liksom att, ja men hon ser, hon är den som börjar misstänka. Eller ja, nej, hon gör ju inte det. Hon ska ju vara the final girl. Hon fyller ju inte tråpen alls. Det är det som är problemet.
alltså, det absolut första, hon springer runt där med i bara linne och trosor och jag menar, okej. En typiskt skräckfilmsgrej att ja, hon springer runt lättklädd. Men det verkar som att hon gör det jämnt och inte tänker på det. Utan det är som när Kurt kommer in bara, ja, du har inga byxor på dig. Du ska läsa det här istället. Så, ja. Ja, men det, jag tror att Dana egentligen är, hon är en plugghäst. Så är det. Hon skulle ha med sig en massa böcker på den här resan för att plugga. Så att jag tror att hennes orsaken till att hon har kommit samman med en äldre man, det är för att hon är så mottaglig. Hon kanske saknar fadersgestalt. Nu kommer vi in på superpsykologi här, men det är vanligt i andra filmer att ja, men pappa bryr sig inte om mig, så därför, ja, så därför så skaffar jag en gammal gubbe.
Ja, nej, vi får ju ingen djupdykning i varför.
Tack och lov.
Nej. Så, ja, saksamma.
Jag hade förstört en hel del.
Men hennes vänner skammar inte henne heller för det. För återigen, vi har att göra med en ganska trevlig sammansatt grupp karaktärer här.
Ja, och som är kompisar framförallt. Mm-hmm. Det är ju inte att någon hänger på liksom i alltså bara för att. Jag säger som Marty exempelvis, som är pundaren där. Han röker på. Han skulle lika gärna kunna vara det femte hjulet. Liksom. För de andra är ju typ snygga, eller vad man ska säga.
Ja, nej, men det är ju Dana, Kurt, Jules och Marty. De är ju de fyra vännerna som vi förstår har hängt ihop under en längre tid. Medan Holden är den nya karaktären som är där liksom. Ja, men den schysst kille de har träffat, och han är väl också tänkt att paras ihop med Dana där, om jag har förstått det rätt. Ja, kära någon.
Men Kurt då?
Chris Hemsworth.
Ja, alla tjejers favorit.
Ja, men jag gillar för liksom, han ska ju vara, alltså stereotypen, för det här som filmen själv spelar på, är att de här karaktärerna ska vara egentligen de här ganska dåliga stereotyperna. Han ska ju vara atleten, fotbollskillen, the jock. Och han ska ju vara liksom sexfixerad. Han ska vara en douchig karaktär som en översittare. Och det är han ju inte. Kurt är ju inte det. Utan jag gillar det, så Kurt är en hygglig kille. Det är ju de här jävla skuggorganisationen som påverkar honom med hjälp av feromoner och allt sådär, så att han blir liksom den här jävla duschen.
Och han är ju väldigt mottaglig för det. För det är verkligen, det kommer en liten pust av någonting. Vi måste dela på oss.
Nej, men liksom, det är ju Marty. Jag gillar verkligen det. Marty, stoner-killen, han är ju den som kommer visa sig vara immun mot det här på grund av alla droger som han har tagit. Men jag gillar just verkligen det att han är den som uppmärksammar det och säger verkligen, ja, men jag har sett Kurt full. Han beter sig inte på det här sättet. Det här är inte karaktärsdrag som han har. Och det är något jag verkligen uppskattar, liksom, att man kan göra, alltså den här idrottskillen som oftast är mobbaren, den douchiga, den elaka, och liksom gör den karaktären till en schysst karaktär. Det är något jag uppskattar mycket. Det var likadant som när vi gjorde Christine, Stephen Kings, där om den onda bilen. För där är ju huvudkaraktären fotbollskillen. och göra den killen sympatisk. Det är något jag uppskattar mycket här. Och det är det jag kommer säga till alla de här, just att de är schyssta tills och med att det här jävla teamet som ska göra en skräckfilm påverkar dem så pass så att de blir de här liksom skräckfilmstereotyperna. Ja, kära. Nej, men jag gillade Kurt, och sen är det också så udda liksom att se Chris Hemsworth i en sån här typ av film.
Nej, nu är jag på fel lista över karaktärer här. Nu tittar jag på listan för den andra filmen, Dana då. Nej, Dana har vi varit. Marty. Vad tycker du om Marty?
Marty, ja, men han är ju han, i filmens egen kontext ska ju han vara the fool, idioten, dumskallen, i och med att han liksom super och har sig. Och han är ju liksom också tänkt i en klassisk skräckfilm, så är det en sån här karaktär som dör också. Och nu blir det ju inte så, utan han är ju egentligen våran final girl, eller våran final boy. Han är ju den som börjar snappa upp alla jävla problem som finns. Han är ju, i och med att han är immun mot påverkningen utav det skit som sker från den här jävla, ja, de som ska göra skräckfilmen där. Så han blir ju indirekt the final girl, eller the final boy här då. Och det är det som är kul, för det är där allting spricker. När det går åt helvete för elackingarna här, är ju för att, ja, de lyckas inte få den klassiska skräckfilmen. Och det är ju då för att Stoner-karaktären spräcker alltihopa, i och med att han liksom är, ja, han är liksom en mer mänsklig karaktär än vad en sån här karaktär skulle vara i en stereotypfilm. Så, och det är väl kanske det som man kan ge till alla de här karaktärerna. De är liksom människor, och men de blir liksom bara stereotyper när de här jävla skräckfilmsdårarna i bunkern får börja göra sitt med dem. Då blir de ju bara stereotyper. Så egentligen är ju den här filmen kanske liksom en jävla svidande kritik mot dig och mig, Patrik, som sitter här och tittar på skräckfilmer och vill ha det på ett specifikt sätt.
Ja. Jag tycker ändå det är bra att det är någonting som bryter normen. Eller normen, eller det som är vanligt.
Men det är väldigt mycket vad den här filmen är liksom, som tar... Ja. Normen, och så bryter man den och gör någonting nytt av det hela. Nej, men jag gillar Marty. Han blir våran hjälte där som är kvar till slutet tillsammans med Dana där. Så vi har både en final boy och final girl i den här filmen.
Final stoner och final plugghäst.
Jajamensan.
Holden, han är precis som... Daniel i Nobody Sleeps Alone in the Woods. Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Jag tycker att han är precis som den. Han är där som... Han ska vara lite loverboy. Och sen är han kanonmat.
Ja, men han är ju tänkt liksom att vara dejten till Dana. Men sen är han också den intellektuella karaktären. Han är liksom... Egentligen är han på samma nivå som Dana. Båda är plugghästar. Så, nej, men också ganska likable character, liksom ingen douche på något vis och vänster, men i kort och gott liksom, ja, kanon, eller kanonmat är fel att säga, men det är lite vad hans karaktär ska vara, och det är lite vad de här gardningarna i bunkern också ute efter. Holden ska vara en av dem som offras till, ja, det som nu ska offras till skräckfilmsgudarna här.
Ja. Amy ville jag ta upp också. Nej, Lynn heter hon. Det är alltså en av forskarna.
Ja. Men hur är det med forskarna? Kommer de inte, de liksom inne på hotet egentligen, de som styr?
Ja, jo, det här. Det är det ju.
Men
ja.
Kör Lynn.
Ja, Lynn, alltså hon är ju lite, hon är ungefär som Dana fast lite mera, ska man säga, underlägsen. Hon beter sig lite som en valp som håller på att uppfostras. För jag vet inte hur många gånger de forskarna Hadley och Sitterson sitter och liksom fnyser åt henne att håll tyst på dig kvinna. Nu är det vi som kan det här. Jag ville bara ha med henne på de här karaktärerna. Hon är inte med så jättemycket, men hon är ändå en kvinna som är högt upp i rangen över forskarna. Och det är också hon som säger Stockholm misslyckades. Och så kommer Hadley och bara, man visste man inte kunde lita på svenskarna. Så. Det är som jag sa, den här är riktigt kul. Och jag tror jag sa det till typ Ulf eller Matti. Ja, särskilt de första 5 minuterna med allt svensk hat.
Vi har ju också karaktären Jules, Chris Hemsworths flickvän i den här karaktären, i den här filmen.
Precis, Anna Hutchinson.
Ja, hon som får epitetet horan, the whore.
Ja.
Också så där. Hon börjar verkligen som en både Kurt och Jules är liksom, det är ett gulligt par. Och då liksom, det är det som är så roligt i filmens början, hur de verkligen går från att vara människor till som är att de blir reducerade till de här stereotyperna, liksom vad skräckfilmen reducerar dem till. Så jag tycker det är så jävla smart, för hon blir ju verkligen den korkade blondinen som bara vill ha sex och sen då straffas för att hon har sex. Hon får ju huvudet avsågat utav den här jävla zombiefamiljen sen. Så ja, jag gillar, och hon har ju en jävla märklig scen när hon hånglar upp ett varghuvud.
Ja, jag fattar inte. Och så avslutar med thank you.
Ja. Men det är ju det som kanske är liksom grejen som den här filmen både hyllar och liksom driver med skräckfilmer. Liksom att vi har de här extremt ytliga karaktärerna som inte började så här ytligt utan har ju tvingats in det på grund av dårarna i bunkern. Ja, kära någon.
Ja, det här var typ den första filmen som hon hade en ledande roll i.
Ja, ja, ja.
Hon hade gjort ett gäng filmer och tv-serier innan dess, men bara varit bi-karaktärer. Nåväl, det var alla karaktärerna. Ska vi... Platserna, då måste jag fråga liksom, vilka är de mest centrala platserna här? För jag har 3 stycken som jag tycker är med. Dels är det ju runt stugan. Men samtidigt runt stugan kan också vara innanför det här kraftfältet som skjuts upp.
Ja, the dome där.
Ja, och sen så labbet förstås, dit ja, de kommer.
Bunkern, laboratoriet eller vad fan det nu är.
Och sen vill jag ha med gudarnas platå där, eller vad de nu är. Den där som är på slutet.
Offeraltaret.
Ja. Men stugan, den verkar vara som tagen ifrån Evil Dead.
Den ser till och med ut som den från Evil Dead, och det tror jag är ytterst medvetet.
Och samma sak inne i stugan, men det ligger en hemlig bok där. Fast det är flera luckor i golvet än i vanliga Evil Dead. Eller vanliga Evil Dead, i Evil Dead.
Ja, men det är det som är tjusningen med veckan här. Liksom. Så de dekonstruerar ju en skräckfilm med allt vad det innebär. Och det är ju liksom vad som är hotet i den här, att liksom att någon håller på att skapa en skräckfilm från skuggorna. Så i den här jäkla källaren så har du ju liksom den här magiska boken, du har The Lament Configuration, fast i den här är det en cirkel för de hade väl inte rättigheterna till just Hellraiser-kuben. Du har liksom allt möjligt liksom, liksom skräckfilmsmaterial som ska vara, ja men som i Evil Dead så är det ju den här jäkla bandspelaren och Necronomicon-boken som de läser i, och då kommer monstren. Och i den här då så liksom finns det hur många olika alternativ som helst för dem att plocka upp något som ska bli hotet. Och i den här då så vart det ju då Dana som plockar upp dagboken från den här jävla, vad var det, familjen som dyrkade smärta Och har nu liksom gjort någon jävla mörk seans och kommer tillbaka som odöda zombies här nu sen. Hepp.
Ja, men jag tycker stugan är ju som vilken skräckfilmstuga överhuvudtaget. Men jag skulle vilja prata om det här labbet. Fy, eller vad man nu ska säga, bunker.
Så det är labbet som sticker ut i den här filmen. Ja. Och det är ju liksom, ja men det blir verkligen sci-fi vibbar i det här, och det är ju någon form av sci-fi. De har ju liksom som, det är nästan som i Cube, de här kuberna som flyttar sig fram och tillbaka, för de visar sig, de har ju typ alla klassiska skräckfilmsmonster i någon form av jävla fängelseburar där som de har lyckats fångat in, som de kan använda när de ska göra sina skräckfilmer här sen. Ja. Så det är kicklande. Liksom. Det som fick mig att tänka, det var det här liksom laboratoriet som finns i första Resident Evil-filmen. Ja. Under herrgården. Det är liksom som ett gigantisk byggnad under den här stugan i skogen.
The Hive heter den väl i Resident Evil?
Ja, det gör det. Ja, men det här liksom motsvarigheten till The Hive, fast innan zombieutbrottet då.
Exakt. Och sen fick jag där när de håller på och springer runt och alla monster, de har någon kubformation med en massa monster i. Då kom jag ifrån den, tror jag att Westworld använde lite sin tanke. Jag vet inte om du har sett Westworld.
Jo då, men jag har bara sett den gamla filmen, inte tv-serien.
Nej, okej. Okay. För i tv-serien så är det liksom runt om i hela på hela spelbanan så finns det hissar som går upp och går ner till en stor, lång ja, korridor där de tar hand om de här, ja, det är ju robotar i stort sett som går runt nere på själva banan. Och då, det var så himla likt, för de transporteras också i såna där lådor liksom.
Ja, det är väl, det känns som att den här filmen är samtidigt originell som den inte är originell. Ja. För att, och det är medvetet.
Ja. Jag älskar den scenen när Dana och Marty gömmer sig i ett kontrollrum och skickar ut varenda monster.
Ja, men det är om man nu ska säga Nobody Sleeps in the Wood Tonight hade en jäkligt svag tredje akt, ska jag villigt erkänna, medan Cabin in the Woods har en herrejösses stark tredje akt.
Och där är det snarare första akten som är ganska svag.
Ja, men liksom, det bygger upp lite långsamt. Och sen bara kukar det ur något helt fantastiskt närmare slutet. För det är, wow, när alla skräckfilmsmonster kommer lös.
Samtidigt.
Liksom, samtidigt, och vilken jävla gorefest det blir.
Och sen att de gaddar ihop sig mot människorna också. De ger sig inte på varandra.
Nej, jag tänkte lite det också. Men liksom det kanske ligger i skräckfilmslogiken. För det är liksom, det är det som är liksom det snurriga med den här filmen. Att det här är en film som handlar om när man gör skräckfilmer i verkligheten. Typ. Alltså den här filmen tyvärr faller isär om man applicerar för mycket logik på den, då liksom då faller det isär, men det är inte riktigt vad den här filmen är ute efter. Nej. Det här är liksom ett fantastisk kärlekshyllning till allt vad skräckfilmer heter.
Ja, och monster och det är varulvar och det är, ja. Och sen till och med en av familjerna från The Purge.
Ja, men det har ju verkligen allt i den här, liksom alla klassiska liksom, amerikanska skräckfilmsfenomen. Och vi får ju till och med in lite J-horror där. Då får vi se vad som händer på den japanska, vad heter det, laboratoriet där då. Det var en väldigt klassisk liksom, Ring spökflicka som dyker upp där. Så,
ja. Och i Japan misslyckades de ju på grund av att tjejerna sjöng någon sång och gjorde monstret till en groda.
Ja, vi ska väl gå in i vad som är hotet i den här filmen då.
Ja, kan vi göra.
Och det börjar ju som, alltså, kör man det liksom klassiska så är det ju liksom Evil Dead. Ungdomar ute och party-parta i en stuga och så väcker de någonting ondskefullt och så kommer de efter dem och börjar ta livet av dem en efter en. Twisten till det hela är ju just att allt är styrt. Du har liksom den jävla bunkern full utav människor som liksom styr händelseförloppet. Och påverkar karaktärerna så att de ska göra en klassisk skräckfilm. Exempelvis där liksom när efter att Jules har blivit mördad så kommer ju Chris Hemsworths karaktär Kurt tillbaka där. Så vi måste barrikadera oss och vi måste hålla ihop. Och då sitter de ju där nere i kontrollrummet. Nej, det här går inte för sig. Vi måste splittra dem. För det gör man i en klassisk skräckfilm. Trycker på någon knapp och så kommer det ut någon jävla gas. Något liksom, som de kan påverka. Och de har ju också liksom små högtalare. Och allt sådär som liksom verkligen kan påverka. Liksom med subtila signaler och sådana saker. Och sprutar det i ansiktet på honom. Nej, vi måste...
Vi måste dela på oss.
Ja. Och alla tycker det låter som en jättebra idé. Förutom han, Stonen, Marty. För han är den enda som inte påverkas utav det här. Men så springer ju alla åt varsitt håll. Och så trycker de på en knapp så att dörrarna låser så de inte kommer därifrån. Och man inser det. Och det är det som är liksom tvisten till det hela. Att liksom de här karaktärerna är ofrivilligt i en skräckfilm som några jävla galningar håller på och styr ifrån skuggorna och allt filmas med hemliga kameror och allt vad det nu är.
Det är väl då när dörrarna smäller igen som Marty kommer underfund med att det här är inte vi, det är någonting som är styrt.
Ja, lampan faller ju i backen och i den så hittar han ju en hemlig kamera. Och det är då han liksom börjar inse vad fan, allting, det är ju någonting som är jätteknasigt här. Och jag menar, de i de här professorerna, de i kontrollrummet, de får man väl kalla liksom, de tillhör väl ändå så hotet.
Ja, Sidison och Hadley heter de.
Ja, vilket är fantastiska två karaktärer, för de är verkligen, för de är ju blasé. Vi förstår, de har gjort det här förut. Och vi förstår ju också, precis som du säger, Stockholm misslyckades. I Japan får vi ju se, håller de på. Vi inser att det finns flera styckna såna härna. Och det här är Amerika med Cabin in the Woods-biten. Nej, det är den amerikanska filialen. Så finns det flera såna härna utspridda över hela världen, tydligen. Och till en början så känns det ju verkligen som att det här är några här galningar, alltså på samma logik som Cube. Folk som slängs in i den här hemska kuben och dödsfällorna där. Att det är någon sån här då, fast med att folk gör skräckfilmer. Men så dyker det ju upp ytterligare ett hot på det, att det visar sig att det här är en del utav någon ritual för att vidmakthålla The Ancient One, de uråldriga, slumrande gudar som vill ha det på något specifikt sätt. Och det här måste göras en gång per år. För annars vaknar...
En gång per decennium var det väl?
En gång per decennium? Ja, ett år tolkar jag. Sak samma.
Ja, sak... Det måste göras.
Det måste upprepas, för annars vaknar gudarna. Och då kommer de förinta världen. Så, och gudarna vill tydligen ha det på ett väldigt specifikt skräckfilmssätt. Annars är de inte nöjda.
Ja, de ska ju offras på något särskilt sätt också. Det, och sen ska de ha fem typer av karaktärer. The Fool, The Jock, The Slut. Ja, vad de nu
döper
dem till.
The Whore. Som ska dö först. The Fool, The Athlete, The Intellectual One, eller The Scribe kanske han kallas. Och sen The Virgin, The Final Girl där. Och fyra utav de här måste dö. The Virgin, The Final Girl, kan klara sig. Det, om hon dör eller inte är optional. Vilket, ja, vilket är, ja, men The Final Girl klarar ju sig inte alltid i en skräckfilm. Och det är det som är så roligt, för liksom, de tror ju att de har fixat allt det här. Alla är döda, det är bara The Final Girl kvar och de kan fira, nu har vi klarat det här. Men så visar sig att det stämmer ju inte. The Fool lever ju. Marty dog ju inte där. Och då visar det, men vad fan, allt är fel, och nej. Och så brakar ju allt åt helvete.
Det är kul också med zombien. Ah, jag var tvungen att kapa upp han med en murslev.
Ja.
Det var liksom enda sättet att komma undan.
Ja, nej, men den här filmen är fantastisk. Och sen det helt glorious blodbadet som kommer sen.
Ja, alla också, monster.
Ja, alla monster. Det är verkligen liksom, blodet står i fontän.
Ja, men jag är så glad när de väl öppnar de dörrarna och släpper ut varenda jädra filmmonster de senaste typ 50-60 åren. Allt ifrån varulvar till en purge-familj.
Jajamän, så, ja, det är helt fantastiskt.
Jag satt bara och njöt. Det var det enda jag gjorde.
Och det är ju det. Men sen, den här filmen fortsätter ju bara leverera och leverera. För sen, precis i filmens slut där då, i gudarnas offerkammare, så dyker ju The Director själv upp. Kvinnan som har styrt allt från skuggorna. Och det är ju ingen mindre än Sigourney Weaver som är bara big bad här.
Ja.
Åh, Ripley från Aliens. Bara
jag tror där. Att hon kom in lite som en, vad man säger, golden nugget.
Ja,
bara för att.
Ja, men det är det som är så kul med den här filmen. Och jag tror också att Sigourney Weaver har väl... hon är inte så aktiv i sitt skådespelande just nu, men hon gjorde ju lite cameos och sådana saker, för hon gör ju något liknande i den här filmen Paul, där hon också spelar The Director, som då dyker upp först i filmens slut som typ sista bossen och ska bråka med hjältarna där.
Det är väl lite, alltså hon gör det lite för att hjälpa filmen och få lite fart. Jag menar, det står Sigourney Weaver bland de första på castlistan. Hon är ju liksom med på när de visar upp namnen på de stora. Liksom, då sitter man och väntar hela filmen. När kommer hon?
Ja.
Kommer de sista 2 minuterna?
Jajamensan. Och bara förklarar hur läget ligger till här.
Men sen säger jag det. Slutet, det är, vilken mumsig. Allting går till helvete och sen kommer en stor hand och släpar sönder hela huset.
Ja, vi har ju, för det är det. Är det här ett lyckligt slut eller inte? De gamla gudarna vaknar och beslutar sig för att förgöra världen. Allt går åt faderullsingen i den här filmen.
Ja, men världen som den visas i den här filmen, den är fan inte värd att rädda.
Nej, och det är väl det som just med hon, Dana och Marty här. Liksom, ja, men nu får de vända på steken. De var verkligen, vad heter, marionettdockor i ett hemskt skådespel här, där deras liv inte betydde någonting. För det ska man ju, vi kanske inte prata om det, men just de här, ja, men som, vad heter de nu då, Sitterson och Hadley, de som sitter och styr det här, hur otroligt blasé de är. De här människornas lidande, det betyder ju ingenting för dem. Det ska bara gå egentligen, liksom. Det har blivit liksom rutin för dem. Så det är därför liksom, de är onda på ett annat sätt. De är onda i sin likgiltighet. De är ju inte de som liksom kommer knivskära någon till döds. Det skulle aldrig falla dem in.
Nej, de trycker på en knapp.
De trycker på en knapp, men sen kan de ändå så liksom sitta där och liksom titta på medan sin karaktär blir mördad. Och det finns ju också som med när Kurt och Jules ska ha sex. Då har liksom alla gubbarna, alla männen samlas där. Liksom, nu ska jag få se lite tuttar här. Och det blir något extremt osmakligt för liksom... De vet ju också att hon ska dö alldeles snart. Eller de ska liksom operera för att hon ska dö. Men de ska ändå få se lite naket där. Ja, det är inte kul. Och så det är ju liksom det här... Ja, kritiken till skräckfilmstittaren. Som också sitter där. Ja, men här kommer Tutt-Lisa. Nu ska vi se boobs. Och sen ska vi se mordet på henne.
Boobs, butts and blood. Där,
jajamensan. Nej. Beast, boobs and bloods.
Ah, okay. Ja, okej. Ja, men det är boobs, butts and blood också. Det är det ju här. Så. Ja, why not?
Why not?
Ja. Men har du några slutliga tankar kring cabin, the Cabin in the Woods?
Nej, men det är en väldigt rolig alltså, film som verkligen både hyllar och paroderar skräckfilmer på samma gång. Den känns väldigt unik i det här sättet. Det är verkligen liksom en ett stort liksom härlig gosefilt för den skräckfilmsfrälste att se den här filmen. Och ja, nej, men det här är bara liksom bara en fantastisk film. Det är väl liksom mina slutord till Cabin in the Woods. Vad tycker du själv om då Cabin in the Woods?
Ja, det här är en underbar det är som du sa, det är en hyllning och en kritik också mot själva skräcken. Sen medans jag tittade på det satt jag och bläddrade på IMDb och det finns två fakta som jag vet inte om det är sant, men jag tycker att de var väldigt kul att nämna. När alla badar så är det ju en som inte badar. Det är Marty. Och anledningen till att han är fullt påklädd och står och tittar på bara, det är för att han var i jädrigt god form med en sexpack och stora muskler. Och det ska ju inte... vad var det nu då? I kommentarsspåret så kallar de honom för Ripped Like Muscular Jesus.
Ja,
men det passar ju inte en pundare.
Nej, det skulle sticka ut om han tar av sig på överkroppen och så här liksom muskulös som Hercules. Nej, det går inte för sig. Nej.
Och sen Joss Whedon och Drew Goddard, de skrev det här manuset på 3 dagar.
Ja.
Så att det liksom... Tänk hur mycket de plockade från alla andra filmer och bara, nu ska alla monster vara med, så nu har vi världens fetaste skräckfilm.
Det känns verkligen som en film som, eller det, alltså de satt och rökte på och hade liksom en trevlig kväll och så liksom i dimman här så kommer den här idén fram, liksom, tänk om det finns en skräckfilm där alla skräckfilmer finns. Liksom som, och sen tänker jag liksom, efterhand så har de gjort några så här anteckningar, så kom de ju fram till att det här måste ju vara awesome, nu gör vi den här.
Mm. De gjorde ju 60 olika monster som var specialtillverkade för just The Cabin in the Woods. Plus att de då plockade in lite av de andra.
Ja, men det är det som är en fröjd. Det finns otroligt mycket att titta på. Alltså de sista 20 minuterna av den här filmen är ju liksom bara herrejösses i bara sin fantasirikedom med alla monster som dyker upp i den här filmen.
Nåväl, har du gjort ett Bechdel-test på den här?
Ja, det har jag gjort. Och det är ju samma som där då. Finns det, fråga nummer 1, finns det en eller flera namngivna kvinnor? Ja, det gör det ju. Vi har ju Dana, vi har Jules, och vi har ju också karaktären Lynn, och någon utav den här vi har ju Patience Buckner, en utav hon flickan från den här zombiefamiljen. 2 då, möter de någonsin varandra? Ja, Dana och Jules möter ju varandra och sen...
De sitter väl bredvid varandra i bilen till och med.
De gör ju det. Sen möter ju Dana Signore Weavers karaktär, men hon heter ju bara The Director.
Ja, så det räknas inte.
Nej, så hon, även om det är Signore Weaver så, nej, det går inte för sig. Men fråga nummer 3 då, om de möter varandra, pratar de om någonting annat än män? Och det gör de spelar ju den här Truth or Dare, där när Jules hånglar upp vad heter det, det uppstoppade varghuvudet där. Då sitter de och pratar om allt möjligt. Och de pratar ju också om vad hon ska packa med sig där precis i början när Jules kommenterar att vad är Dana har packat med sig, vad var det? Sovjetisk ekonomi från 60-talet. Och kände liksom att nej, det här går inte för sig. Vi ska ut och parta oss. Ja, men så Cabin in the Woods klarar Bechdel-testet.
Det var allt för denna julafton, och när det här avsnittet är slut så har ni ungefär en timme på er innan Kalle Anka börjar. Men såklart, vi måste ju spela upp om ni vill höra något mer i stil med den här, eller om ni har något mer åsikt om oss, så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Så vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det gott allihopa och god jul.
God jul.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.